En ny förälskelse kan komma fort. Låt oss ta hand om din gamla pärla, så gör vi en grundlig koll av din bil och ger dig en korrekt värdering. Vi ser också till att den får ett nytt hem för att bli älskad igen. Så varmt välkommen till Engströms Begin, för dig som värdesätter trygghet och kloka val.
Dilemma med Anders S. Nilsson på Mix Megapol.
Ja, men god morgon på er och hjärtligt välkomna till lördagsupplagan av Dilemma. Och ännu en helg. Framför oss har vi allsköns kval, problem och bryderier som vi bara tycker om, eller hur, panelen? Idag har vi Henrik Fexeus, mentalist, författare. Välkommen.
Välkommen, eller jag menar god morgon.
Ja, du får jättegärna hälsa mig välkommen också.
Ja, välkommen Anders S. Nilsson.
Du ser slimmad ut idag.
Ja, tack, jag känner mig slimmad.
Har du tränat hårt i veckan och gått ner några pannor?
Nej, men jag har köpt rena kläder.
Ja, ah, det är därför? Ja. Ah, okay.
Och rakat dig.
Ja, tack.
Stilig.
Ja. Och kammat dig också.
Ja.
Tackar vi för.
Hur kan vi prata mer om mitt utseende?
November, tänkte jag, panelen. Är det någonting som ni drabbade av? Mörkret?
Ja,
depressioner. Definitivt.
Ja.
Josefin Kraftfull, välkommen du också förresten.
Tack.
Du hör din röst. Du är sjuk idag.
Ja.
Är det som är din novemberdrabbning, att du har drabbats av någon slags influensa?
Ja, jag vet. Alltså, jag tänker jättemycket på döden faktiskt.
Gör du?
Wow.
Men
är det med lättjefullt hjärta du gör det, eller?
Nej, det är det väl inte.
Nej.
Det är väl ganska deppigt.
Det är ganska deppigt.
Ja. Vilken isbrytare.
Ja, verkligen. Välkomna.
Tack.
Så här. Ska vi prata om döden klockan 11?
Ja, men jag gör det varje november, så att det är ingen fara. Så ni behöver inte bli oroliga. Men. Ja,
just det. Du har varnat också för en hostattack som kan komma. Som du beskrev som fruktansvärd.
Ja, alltså jag är ju sjuk. Förkyld fick jag reda på av läkaren igår. Jag trodde jag hade någon dödsbakterie, men nej, det var bara en liten förkylning som går här på Söder.
En hipsterförkylning.
Surdegsförkylning.
Precis.
Så man måste gå in i en jättesnygg halsduk för 3000 kronor.
Exakt. Och det är okej. Alltså, men jag får så här hostattacker, så att om det är så att jag känner att en sån är på gång, då bara springer jag ut. För att
då går brandlarmet.
Då åker liksom inälvorna ut och så måste jag stoppa tillbaka dem och så kommer jag in i studion igen. Så att det
kommer lukta.
Nej, kommer lukta gott.
Varför sa jag det för? I frukosten. Jakob Ökvist, du är också här.
Ja.
Det är ovanligt tyst där.
Ja, men jag sitter och tänker på Josefin. Jag tycker hon startar så bra här med döden. Man blir glad med en gång, känner jag.
Nej, men
lite i Mexiko, lite så här
Sydamerika.
Man hyllar de döda, man gör det glatt. Man skrattar och gräver upp dem och visar upp dem på stan. Liksom.
Så går man omkring i dödsmasker.
Exakt.
Det är inledningen på nya Bond-filmen, om du inte har sett den först.
Är det så?
Så är det. Jakob Ökvist och Josefin Kraftfull, ska säga, ni är ju media-moguler, hör jag på säga. Ni är etablerade i etermedia. Vi känner igen er därifrån.
Ja, vad härligt.
Fick säga just, du är lite högre upp i rangen, du är författare.
Ja,
författare.
Jo.
Vi ska inte prata om er, inte om mig, inte om någonting annat än dilemman idag faktiskt. Vi har fått ett brev här som vi ska börja med alldeles strax. Erika har att ta sig, eftersom då heter någonting annat egentligen, eftersom vi ändrar namnet när ni skickar in hit. Hon skriver att hennes granne är en helt annan människa på Facebook. Känner ni igen det?
Ja.
Klassiker.
Har ni spelat roller där någon gång själva?
Nej.
Oh yeah.
Ska höra vad Erika skriver om en stund.
Typiskt Jakob.
Reality, och det var nästan lite Caracas och
Maracas.
Maracas heter det kanske, ja.
Caracas är en stad.
Flamenco.
Ja.
Vi släpper den.
Okej, tack.
Och så tar vi tag
i... Jag trodde jag hade hittat något där.
Vi hade något cooking.
Det kan bli en show.
Ja, Erika har skrivit till oss. Hejsan, Dilemma-panelen, jag heter Erika. Jag har en nyinflyttad granne som har en hundvalp som är jämngammal med min. Vi har stött på varandra, hundarna älskar att leka ihop. Vi har bytt mobildummer så vi kan synka våra hundpromenader. Häromdagen fick jag en vänförfrågan på Facebook. Jag svarade ja såklart, sen gick jag in på grannens profil. Och ju mer jag läser, ju fler inlägg jag ser, så inser jag att våra värderingar är totalt de motsatta. Hon delar och kommenterar politiska saker som jag typ tycker är helt skeva. Min fråga är, ska jag konfrontera grannen och börja diskutera politik, vilket kanske leder till att vi slutar umgås, eller ska jag låtsas som ingenting, undrar Erika. Vad säger Jakob Ökvist om detta?
Nej, men jag tänker mig att för att inte störa grannsängarna och i nya området kanske man inte ska börja prata politik till exempel, eller sex eller religion eller tv-serier, såna här känsliga ämnen. Men vi ska alla veta att folk på nätet är ju också, man ska inte lita på något som är i sociala medier.
Hur menar du då?
Nej, men vi har alla här inne, har vi ju chattat med någon bikinibrud från Västerås som visar sig vara ett grabbgäng sen, lite senare, när du har börjat skicka bilder. Alltså, eller hur? Det här känner vi igen.
Men när bilderna kommer sen så brukar man ju avslöjas.
Ja, fast de kan ju ha en fejkad profil, såklart. Så att jag säger åt henne, så här, skit i vad, prata med henne, där är den sanna personen. Okay. Sen vad hon gör på nätet, let it be.
Let it be, säger Jacob Öckis. Vad säger du, Jossa?
Inne på samma spår. Man ska passa sig för att läsa sina kompisars olika uttalanden på
nätet. Fast om de är offentliga sådär så kan man ju inte sluta låta bli. Om du nu vill bli vän så vill du med ändå välkomna en in i deras Facebook-värld som då inhyser de här.
Du menar att hon borde stå för det hon skriver,
ja,
på nätet?
Absolut.
Fast jag har blivit, för jag har faktiskt ganska många rätt nära vänner som jag tycker som jag uppfattar helt annorlunda på just Facebook. Och därför väljer jag att bara scrolla förbi så fort deras saker kommer.
Mm.
För att
du vill inte veta.
Nej, men det handlar mer om att...
Så du lär känna dem bättre på Facebook än du gör när du faktiskt fysiskt träffar dem?
Nej, jag känner dem ju bättre fysiskt. Och, uh-huh. Men jag tycker deras person på Facebook
kan stör. Irritera.
Jag stör mig på den. Så att,
men det är, det är inte så att de skriver liksom fruktansvärt rasistiska grejer?
Nej,
eller...
mer så här i stunden. Du vet, om någon kanske är... bara skriver när den är väldigt negativ, så den upplevs extremt negativ då, bara för att personen bara skriver just när han, hon, hen är negativ.
Just sen när man träffar någon i real life och den där, du måste se, jag var träna i morse, kolla den här bilden.
Precis.
Det är sen, men på Facebook ska de visa det om igen.
Ofta är det liksom samma rutin. Det kan vara träningsgalningen, det kan vara den som visar upp sin lyckliga familjgalningen,
cupcake.
Det kan vara cupcake, bebis, arg, missnöjd. Whatever. Och det blir så enhanda. Så därför menar jag bara att jag tycker verkligen, umgås med grannen, lär känna grannen på hundpromenaderna. Enkom.
Okej, vad säger du, Henrik Fixeus?
Jag tycker Jakob och Josefin har fel. Därför att det här handlar inte bara om en person som uttrycker någon form av enahanda känsloläge på Facebook, utan det handlar om att hon delar politiska inlägg, alltså saker som andra har skrivit och som hon håller med om, och som hon sedan har bjudit in vår brevskrivare att ta del av. Så det här är faktiskt på ett annat nivå. Men lösningen är ju den då att det handlar ju om hur viktigt det är med den politiska diskussionen för vår brevskrivare. Kan hon tänka sig att umgås med någon som har helt motsatta värderingar mot henne, eller kan hon tänka sig att inte göra det?
Det där är en intressant frågeställning. Kan ni tänka det? Skulle ni kunna tänka ha en vän eller en bekant som har helt konstiga politiska åsikter?
Nej, då skulle jag nog faktiskt skriva något, svara något, eller rent av kanske ringa upp om det var nära vän och bara, hallå, hur menar du här egentligen?
Men om någon fortsätter deras övertygelse, skulle du kunna ha någon sån vän, så att säga, bekant?
Nej.
Umgås med dem? Nej, du menar det?
Alltså om det är extremt, nu pratar jag extremt. Alltså, det är klart att man, det är
okej
att
vi
en extrem centerpartist.
Svaret på, jag tänker bara på svaret på hennes fråga, är ju att istället för att säga, ska jag prata med henne på en promenad? Nej, men däremot, om det här är viktigt för dig, kommentera då på Facebook, vilket är det forum du blivit inbjuden till. Och om då den här din granne blir upprörd, ja, då kommer vänskapen rinna ut i sanden av sig själv.
Men det är inte konstigt att ha en dialog på Facebook och sen ha en helt annan privat.
Men man har väl alla gjort det, att man har konfronterat någon med något och så, då blir det så här, jaha, tog du det på allvar? Nej, men det var bara en grej jag skrev. Det ska du inte ta på allvar.
Är man mer privat på Facebook? Är man mer på riktigt på Facebook?
Nej, jag tror inte det. Jag tror folk vill verka privata på Facebook, men jag tror inte de är det.
Okej. Låtsas som ingenting, ja eller nej?
Ja.
Jakob, ja?
Ja, gud ja.
Henrik?
Det beror på hur viktigt det är för dig själv.
Tack så mycket. Hejsan, Dilemma-panelen. Jag heter Elinor. En väninna till mig har varit ihop med sin kille i 7 år och brukar ofta pika honom för att de inte har förlovat sig ännu. Under vissa perioder så har hon till och med varit väldigt deppig eftersom hennes kille verkar dra sig för att ta nästa steg. De har det bra tillsammans och han säger att de ska gifta sig när tiden är inne för det. Men hon är ändå orolig i perioder för att han inte verkar vilja ta nästa steg med henne. Jag har träffat en kille sedan 2 år tillbaka och allt har klickat helt rätt från första början. Nu har han friat till mig och vi har precis blivit förlovade. Vi har bara berättat för våra föräldrar om vår förlovning. Vi tänkte berätta för alla vänner och bekanta på en fest som vi snart kommer att anordna. Men jag är orolig för att min väninna kommer att tycka att det är jobbigt. Speciellt om hon har fått några glas vin i kroppen. Jag kommer inte kunna träffa henne innan festen och det känns lite konstigt att höra av sig och berätta för henne att jag har förlovat mig eftersom jag vet att hon kommer att tycka att det är lite jobbigt. Borde jag ändå ringa henne innan festen och berätta att jag har förlovat mig, undrar Elinor. Vad säger Henrik Vissers?
Elinor, du ska inte leva din väninnas liv. Låt henne leva dig själv, tycker jag. Och är du så orolig så berätta det innan. Hon har fått i sin halva flaskan vin då.
Men du har fått informationen och sen kanske den poppar upp tillsammans med promillehalt.
Jo, det är mycket möjligt.
Men du får inte ha det.
Men andra vuxna måste ju ta ansvar för liksom sina egna åsikter och värderingar. Herregud, det kan man inte göra åt folk.
Sant. Vad säger du, Jossan?
Ja, nej, jag tycker nog att hon ska träffa henne och berätta innan.
Men hon kunde ju inte det. Eller missförstod jag det?
Hon kunde väl ringa henne.
Okay.
Inte träffa henne, men ringa henne. Det kunde hon göra. Nu kom hostattacken. Vi tar Jakob Ökvist.
Ja, vi får väl inte glömma i det här sammanhanget att 60% av alla äktenskap i Sverige går i kras. Det kraschar. Mm. Jag vet inte hur många andra projekt man skulle ge in sig in i hull och hår. Så att hon kanske kan komma med lite sådana saker. Att det är så här, det är väl nu kanske vi gifter oss, men att du inte gör det. Det är kanske bara skönt. Ni kanske slipper den biten.
Men måste hon verkligen blidka överhuvudtaget? Alltså ska inte, som du säger, att leva sitt eget liv.
För väninnan. Hon har ju tjatat om det. Vad är det med den här snubben?
Jo, men det är deras problem kanske, eller?
Ja. Hon vill stå brud och nu känner hon att hon gör det före henne. Det är väl det hon känner. Hon känner väl sig som att hon sviker sin väninna där.
Hon är ju egentligen avundsjuk på sin kompis.
Men det här kan ju bli en spark i baken också för den här tröga pojkvännen.
Precis, det tänkte jag också. Ja. Det kanske kan...
när han ska säga, oj vad härligt det där var.
Exakt, kommer pojkvännen vara med på den här tillställningen?
Nej, vet vi inte.
Det är inte omöjligt.
Det är inte omöjligt faktiskt, avslöja inte brevet.
Ja, hoppas det. Mm.
Men det är ju ett drömscenario att pojkvännen ska göra att se det här. Om nu inte det händer då, hur ska hon komma över det här då?
Men vem? Elinor eller väninnan?
Väninnan, ja, precis.
Jag googla skilsmästostatistik.
Ja.
Kolla på bilder på Josefin och gifte sig
men snälla ni, komma över. Vi vet ju inte ens att de kommer ta illa vid sig. Elinor har en idé om att det kan vara så. Men det är ganska
plausibelt att det kan bli så.
Ja,
men det är inte hennes ansvar.
Nej, det är inte hennes ansvar.
Nej, jag tycker inte det.
Nej. Så hon ska ringa och berätta det här eller bara låta det komma?
Alltså, om det kommer av sig självt naturligt att de träffas, för det blir också lite fjantigt om hon ska ringa och så här, ja du, jag måste berätta en grej för mig. Det kan bli konstigt.
Och så kommer nästa steg, blir hon gravid, då måste hon skicka liksom ultraljud till väninnan först. Exakt. Innan, ja, alltså det bara växer och växer.
Det kanske är så att hon helt enkelt vill följa, men hon är lite avundsjuk på väninnan.
Ja, absolut.
Hela vägen.
Nej,
det är någon slags tävling.
Väninnan är avundsjuk på Elinor, det är så jag tror att det är.
Ja, du tror det.
Hon får det liv som Elinor får det liv som väninnan vill leva.
Precis.
Nej, men vad hårdare är du, får det liv. De ska
han fria. Ja, men du, alltså, vet inte farfest och tolka det här som någon slags avundsjuka, Henrik.
Jo, men det är Elinor som har skrivit och inte väninnan. Ska vi nu förutsätta då att Elinors väninna är avundsjuk på Elinor utifrån vad Elinor säger till oss? Vad är det liksom för...
tror du att Elinor...
hur långt in i Elinors navel kan vi krypa egentligen här? Nej, jag tar min hand ifrån det här, känner jag.
Okej, hon ska bara låta det här vara och leva sitt eget liv.
Du är inne på festen så får hon ta det där.
Ja.
Ge en flaska vin.
Ja. Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Mats. Min kompis flickvän är otrogen mot honom och jag vet inte om jag borde berätta det för min vän. Det värsta är att hans flickvän är gravid och otroheten har pågått innan hon blev gravid och den pågår fortfarande så vitt jag vet. Personen som berättar om otroheten för mig vet inte om jag känner han som blivit drabbad av otroheten och jag har lovat honom att inte säga något. Men det gör ont i mig att veta. Hade jag varit min vän så hade jag velat att någon berättade för mig. Borde jag ändå berätta för min kompis att hans flickvän är otrogen mot honom? Vad säger du, Josefin Crawford?
Wow.
Wow.
Den är knivig.
Oj, den var jätteknivig. Uh-huh.
Hon håller på, hon har varit innan, hon är nu gravid, hon fortsätter att vara
jo,
så att, är säkert att det är någon...
han måste väl berätta det.
Varför måste han det?
För han vet ju om det här.
Ja.
Och det är ju hans kompis.
Mm.
Och nu är hon gravid.
Mm.
alltså det är så mycket följdfrågor på det här, känner jag. Ja.
Henrik Fyseus, du tycker också att det här är lite knivigt.
Ja, om jag förstår dilemmat rätt här, ursäkta, Mats dilemma, så är det att han å ena sidan har lovat att inte berätta något. Mm. Och å andra sidan är det då relationen till vännen. Och jag känner nog att... Ja, jag förstår att han avlade det löftet, men det här är nog ett löfte som man måste bryta just på grund av den här graviditeten. Därför att av så många olika anledningar, och bara en av dem, och kanske den minsta, är ju att om det skulle komma ut senare att han har vetat om det, mm, långt efter att barnet fött och allting, det kommer ju liksom, den här relationen kommer ju aldrig repa sig.
Vad säger du, Jacob Öqvist?
Ja, men jag tycker att Mats skulle helt enkelt konfrontera tjejen, flickvännen. Mm. Mm. För att han har lovat en kompis som inte vet om att han känner killen som blir blåst. Mm. Har lovat honom att inte berätta om den här grejen. Vi vet inte att barnet inte är kompisens. Nej. Det var han trodde. Det skulle kunna vara den här andra. Mm. Så att det bästa är väl att han går och säger: du, jag har fått reda på en grej. Jag vet vad du håller på med.
Jag har hört
jag
det här,
står mellan två stolar. Mm. En vän berättar det här. Min andra vän ihop med dig. Vad händer? Ska du... kanske bättre att lämna min kompis om du har den här snubben vid sidan om som du håller på med. Mm. Och hur blir det med barnet? Allt han känner till, upp på bordet för henne.
För henne först?
Ja.
Mm. Ja, på henne.
Tänker du lite då, antingen berättar du eller så berättar jag?
Exakt, antingen jag kommer att säga det här om inte du liksom reder ut.
Men framförallt, för hon kanske har ett svar som... fakta, för att det är alltid så att när man får reda på någonting i andra eller tredje hand, att du kan inte signa 100% att det är
vad
helt
som stämmer.
Helt säkert.
Nej.
Och om han har fel och berättar det här för sin kompis,
ja,
så,
jag har
så
hört.
Kan det ju vara...
Ja, du menar om man berättar för kompisen?
Ja,
ah, nej, det är sant.
Det var ju fruktansvärt. Om
och det föddes ett barn och det var deras. Mm. Boom.
Precis. Mm. Och förstör en deras förhållande för all framtid. Mm. Vad säger du, Henrik?
Nej, men jag tänker att det är nog inte riktigt så enkelt. Därför att vi får nog förutsätta att han inte har fel. Det verkar som att han har lite på fötterna här. Och jag tänker, det Jakob säger, det låter ju bra. Men så funderar jag själv på, om jag har en vän som jag känner väldigt väl, och sen som är ihop med en tjej som jag inte känner alls lika väl. Mm. Att då gå runt honom och till den här tjejen som jag inte känner så bra för att säga, nej men nu måste du prata med min vän. Det ser bra ut på en film. Mm. Men det känns väldigt konstigt relationsmässigt. Jag skulle vilja prata med min nära vän.
Nej,
och inte med
fast,
min nära vän.
Men du ligger ju mycket i potten då. Vad säger du, Jossan?
Jag hade nog inte tyckt det var några problem faktiskt. För att det är ju för din kompis skull du gör det. Och därför ser inte jag det som ett problem att prata med tjejen.
Nej.
För att det är ju för
han har ju hört om den här otroheten av en annan, alltså din andra hans information.
Precis, han borde ju framförallt ta reda på fakta genom att snacka med tjejen, det tycker du ju.
Då får han svart på vitt.
Det är inte säkert, hon kanske ljuger.
Exakt.
Du är ihop med min kompis, nu har jag hört det här ryktet går på stan. Mm. Nu vill jag bara, vad händer?
Å andra sidan, om den här killen och kompisen, alltså och killen hon är otrogen med, om de är ganska lika
utseendemässigt. Hon kanske råkar ta fel.
Så kanske, jag menar, bebis som bebis. Alltså,
ja, du menar så?
Pappa, alltså.
Ja, men hon fortsätter att vara otrogen. Alltså, låt säga att det han känner här mest är sant. Han vet att det här är sant. Han tror 100%.
Det händer
naturligtvis. Och då, är det, då bedrar hon hans bästa kompis och fortsätter att göra det.
Det är inte hans
barn.
Problem. Ja, barnet är ju...
Ja, det kan hända en annan sak.
Ja, vadå?
Jag tänker på ett gammalt ex till mig som när hon blev med barn, gudskelov var det efter vår relation, så... och då var hon i en stabil relation och hade varit det ganska länge, och så blev hon med barn och det var jättehärligt och så föddes det barnet, och då visade det sig att då fanns det plötsligt tre män som alla hävdade att jag är pappan och vill vara och vill, alltså tre män som tog på sig faderskapet till det här barnet.
Aha,
som alla blev
wow.
Lite chockade av varandra, och den som blev mest chockad var säkert den hon levde med sen 2 år tillbaka förstås.
Mm.
Så det kan bli så också, så av den anledningen så är det bra att reda ut det i förväg.
Det är lite Mamma Mia.
Ja, tre friare.
Så då blev det ju DNA-test för hela kittet liksom.
Ah, okay.
Fast i fantasin är det ju ett drömscenario ändå. Så här, jättekul, man bara, är med så här, 100 olika killar och så bara, undrar vad det blir för bebis, alltså.
Du beskriver bara ditt liv just nu.
Det är lite mobilroulette.
Alltså i fantasin är det kul.
Jag måste ha ett svårt dilemma här, men jag vill ändå ha ett kort svar. Jag ska han prata med sin kompis?
Prata med tjejen först, tycker tjejen. Jag
Och ta reda
alltså,
på fakta.
Väninna, eller flickvännen.
Okej, okay, prata med flickvännen och...
Pang på bruden bara.
Pang på bruden.
Pressa henne.
Henrik.
Jag håller egentligen med, men jag vet bara att själv hade jag pratat med kompisen. Men Josefina och Jakob är de förnuftiga här. Men det är inte...
Och
ibland
är,
ibland
Felix,
är det svårt
eller?
Att vara förnuftig. Nej, men jag Felix. Värnar mina vänner.
Nej, jag skojar.
Okej. Okay. Tack hörrni för det här uttömmande svar.
Fegis.
Hejsan, jag heter Sanna. Jag och min sambo har precis gjort slut. Han ska flytta till en annan stad långt bort och vill ta med sig vår hund. Jag vill verkligen inte lämna vår hund. Jag behöver hunden extra mycket just nu när jag går igenom ett tufft uppbrott. Vi är överens om hur vi ska dela upp allt annat, men hunden bråkar vi fortfarande om. Vi köpte hunden tillsammans, men han står som ägare. Så skulle det gå så långt att det skulle göras upp på juridisk väg, så kommer jag att förlora vår hund. Hur ska jag få honom att ge mig hunden? Undrar Sanna. Vad säger du, Jakob?
Ja, men jag har ju varit med om det här privat. Eller min pappa skaffade en hund med sin femte fru. Och nu är det slut.
Med hunden eller?
Med både frun och hunden. Ja. Och de hade en hund tillsammans, en jätteliten söt hund, Bobby. Han har nu hamnat i exfruns ägor. Och det är beroende på att det var hon som skrev på papprena.
Jag tror det var en vinstlåt att man blev av med hunden. Men det är inte så.
För vissa är det det.
Okay.
Men Sanna vill ju ha den här lilla jycken. Men om han står skrivet som köpare, då är det hans hund juridiskt. Och då är det inte så.
Men vad ska hon göra för att få tillbaka hunden?
Alltså, jag tycker hon ska ta till lipen. Men jag har också varit med om det här med min exman som hade en hund då, tillsammans med sitt ex innan mig. Och de bråkade om vem som skulle ha hunden. Och hon bara, jag vill ha hunden. Mm. Och jag hoppades liksom, hoppas hon får hunden. För jag gillar inte den där hunden alls. Nej. Det var som en förklädd människa.
Okay.
Ond. Ja. Och så, hur som helst så var hon så ledsen. Så till slut gav han med sig. Bara, okej, du får hunden. Så skulle de mötas på Mariatorget och lämna över. Då berättade hon att hon var en ny kille. Och då ångrade han sig. Så jag bara firade lite i min tysthet där hemma. Sen kom han hem med hundjäveln.
En hund på släpp.
Vi behåller henne. Jag bara, fan också.
Ja.
Ja, så, men jag tycker att hon ska...
Ta till lipen, sa du först.
Ja, det tycker jag.
Klassisk tjejgrej.
Ja, absolut. Ja. Det är klart hon ska få en hund.
Ja, vad säger Henning för tjejus? Vad säger du?
Det låter ju som att det är två personer som båda vill ha hunden.
Och
den ena av dem har rätt till den och det är inte hon. Så att, vad säger som att byta? Vad säger som att ge honom någonting av de grejer som har tillfallit henne som han värderar?
Mm. Vitrinskåpet.
Ja,
vattensängen.
Alltså, det är svårt att säga jämföra hund och prylar.
Alltså, tycker en liten porslinskanin. Nej, men hon har ju ett jätteproblem och det är det att hunden är inte hennes. Hon kommer inte få den.
Nej.
Så är det.
Och då bit i det sura äpplet.
Köp den ifrån honom i så fall.
Köp den pengar.
Nej. Köp en ny hund.
Och köp en ny hund. Eller ta till lipen.
Ja, gråt bara. Det kommer funka.
Tack så mycket.
Skicka in ditt dilemma till dilemma@mixmegapol.se.
Idag har vi äran att presentera Henrik Fixeus, Josefin Crafoord och Jakob Ökvist. Och vi pratade just om hur man skulle få tillbaka en hund som har blivit av med. Då ska man ta till lipen. Så Josefin Crafoord.
Det tycker jag.
Ja.
Ja, det kan funka. Men det är väl han som skulle flytta också. Nej, jag tycker hon har alla rätt på sin sida. Förutom det där dumma pappret.
Mm.
Elda upp det.
Hon har alla rätt på sin sida förutom Inga.
Hörrni, nej, vi diskuterar era problem, era dilemma som ni har skickat in till oss. Det är ni som är vårt bränsle helt enkelt i den här jättemotorn som består av vår panel. Och Ronny har skrivit till oss. Han har inte råd att bjuda deras rika kompis på middag.
Oj.
Han kan väl inte leva upp till de vanorna, kan jag tänka mig. Det är någonting sånt där.
Solsidan komplexet.
Ja, det är någon slags komplex, ja. Lönkomplex.
Ja.
Mm. Vi ska prata mer om detta om en stund. Hejsan, dilemma-panelen. Jag heter Ronny. Min frus bästa kompis har nyligen blivit ihop med en kille som är snuskigt rik. Vi har blivit bjudna på middag av dem flera gånger och det bjuds alltid på dyr champagne och dyr mat och vi känner att vi inte kan bjuda tillbaka. Men det känns samtidigt inte kul att bara tacka ja hela tiden och aldrig kunna ge någonting tillbaka. Så vi skäms lite grann. Men vi gillar ju att umgås med dem. Det är enkelt att säga att vi borde bjuda dem på en vanlig middag och svälja vår stolthet, men det är inte så lätt. Kan vi fortsätta acceptera deras inbjudan utan att aldrig bjuda tillbaka eftersom vi inte har råd att bjuda på en middag i deras standard? Undrar Ronny, fattiglappen. Mm. Vad säger du, Josefin Crafoord?
Jag får lite ont i hjärtat av det här brevet.
Mm.
Det är så synd att de tror att de måste bjuda på en likadan sorts middag tillbaks. Mm. Jag tror att i och med att de gillar att hänga och umgås och det förmodligen är då sköna typer, så skulle ju de uppskatta en vanlig middagsbjudning eller deras sorts middagsbjudning, hur det än är.
Lite enklare.
Ja, det behöver inte vara... Alltså, jag tror
lite fin krisp och kaviar.
Ja, det skulle funka bra. Lite salta pinnar och så någon liten mimosasallad där. Mm. Det är inte det som räknas, det är ju umgänget. Och dessutom så kan ju de här rikingarna, de kommer ju säkert ta med sig en flaska dyr bubbel som de kan starta upp med, och då redan där är stämningen fixad. Så att, det här ska inte hindra dem från att bjuda på middag med det de kan. Liksom.
Är det i deras huvud, och tror du att den rika snubben här verkligen känner att vad är det här?
Nej. Jag tror att det här är i deras huvud. Verkligen. Mm. Mm. Det tror jag.
Vad säger du, Henne Fiskus?
Nej, jag håller inte med. Det här gäller det att länsa bankkontot.
Lägg
allt på middagen.
Nej, men jag tror så här. Jag tror att, till att börja med tror jag inte att de här rika människorna nödvändigtvis förväntar sig en sån bjudning. Därför att bara för att man har råd med någonting själv så betyder inte det att man är så naiv som man tror att alla andra ska göra på samma sätt.
Nej.
Men det är, så jag tycker att som svar på första frågan, de kan absolut fortsätta tacka ja och lära känna de här människorna bättre tills de känner så bra att de faktiskt kan skämta om det. För då kan man säga att ni fattar att om vi ska kunna bjuda er på middag någonstans, ni kan ju glömma den här champagnen då. Alltså vädra ut det lite.
Hoppas ni är sugna på Big Mac nästa gång, ja, för då är det vi som bjuder.
Lite så. När man känner varandra så väl. Liksom.
Fast då tycker jag att det är som att man serverar att man lite skäms för det också.
Det behöver man inte göra.
Fast det låter ju som det om man ska skämta om det. Det blir så här, men varför ska man ens göra en poäng av det? De kanske lagar 1000 gånger godare köttfärssås än vad de där rika gärna någonsin kan göra.
Men vet du vad grejen är? Jag tror det är gesten att bjuda tillbaka. Jag tror inte vad man bjuder på. Om man inte bjuder tillbaka så blir det liksom att jag bjuder.
Men
bjuder.
Kanske ska du sitta här i panelen?
Ja, förlåt. Jakob Ökvist.
Jo, men jag tycker mig själv.
Oj, där fick jag... Aj!
Bitch slap.
Ja, vad säger du, Jakob?
Jag tycker mig känna igen mig lite i Ronnys lilla dilemma här. Vi var hemma på parmiddag och då frågade herrn i huset om vi ville ha lite vin. Absolut, och gick han och tryckte på en knapp. Då kom det upp en hiss ur köksgolvet med vinkylen.
Skojar du?
Nej. Och så fick vi välja någon så här...
Hur toppar man det?
Det går inte.
Nej.
För jag har ingen vinkällare.
Man får en egen butler som kommer upp med hiss stående på någon annan grej.
Nej, men jag tycker absolut, bjud hem dem till dem och gör bara, som Josefin sa, de kanske gör en fantastisk bolognese, eller de kan göra något svinroligt ut och grilla i parken, eller whatever.
Mm. De har jättefina ostron på Ica. Mm.
En backbash, liksom. Du behöver inte ha det.
Men det var ju just det Ronny sa, att det var att det tog emot.
Ja, det känns ju jobbigt, men det han sa ju att han tycker det är jobbigt att tacka ja om igen och gå till dem. Ja, men bjud in dem då, så fattar de att ja, men ni bjuder på det ni gör och vi bjuder på vårt sätt. Liksom.
Mm. Vet du vad jag tycker, Josefin? Jag tycker så här, att jag tycker att de ska fortsätta att tacka ja, och sen ska de visa ännu mer att de bjuder hem dem. Men bjuder väldigt enkelt, men bjuder ofta tillbaka. Det är de öppna armarna som man vill ha, inte hummen.
De kan ju börja med att bjuda hem dem på något
Sug
som inte
är en middag.
Bra, nu tar vi en låt.
Nej, men då kan ju bjuda hem dem på något som inte är en middag till att börja med.
Ja, med knuff.
Faktiskt. Ja, till exempel. Eller vad det nu är.
Men hur menar du då?
Ja, det där förstår jag inte alls. Alltså...
Ska man bjuda hem någon utan att man äter?
Nej, just det, jag glömde.
Det kallades umgås förr i tiden.
Jag glömde. Nej, knark. Nej.
Kommer jag försöker vara lite konstig. Ja, precis. Men
en lite drink, fotbollskväll, whatever. Gör något avdramatiserat. Så ser de att okej, här finns det inte gåslever. Och,
jag tror, som sagt, de förväntar sig ju inte.
Nej, det tror jag inte heller.
Nej, det är den öppna famnen som räknas. Eller vad sa du?
De kommer ändå tacka nej till Ronny.
Snor till mina lines, Jossa.
Nej, men nej, tack. Okay.
Tack så mycket. Hejsan, det är panelen. Jag heter Fredrik. Jag är bjuden till två olika fester. Den ena festen är min chefs 50-årsfest och den andra är min bästa kompis 30-årsfest. Jag har jobbat på mitt jobb i ungefär 5 år och för första gången har jag börjat komma chefen nära. Det känns som att jag har gått ifrån att vara en i mängden till att jag nu helt plötsligt har ökat mina chanser att bli befordrad. Något som jag väldigt gärna skulle vilja. Alla chefer och mycket folk från branschen kommer att vara på den här 50-årsfesten och det skulle vara ett bra karriärsdrag att gå dit och mingla. Samtidigt så fyller min bästa vän 30 år ju. Och när jag fyllde 30 så bokade min bästa kompis om en resa för att vara på min 30-årsdag. Han har dessutom utnämnt mig till toastmaster och jag ska hjälpa till att planera kvällen. Men jag undrar, borde jag ändå välja karriären framför min bästa vän och gå på min chefs 50-årsskiva, undrar Fredrik. Vad säger Jakob Ökvist?
Vad är det här uttrycket? Bros before bosses.
Bros before bosses.
Exakt. Ja. Alltså han får ju såklart välja polaren som backade honom på hans 30-årsskiva. Det finns nästan få bra saker att gå och kröka med chefer och massa folk i branschen. Det kan bara, han kanske kommer vara för nervös och göra bort sig på den här festen.
Han kanske vill bli befordrad för mycket på den här festen. Exakt. Så han liksom tar i för mycket.
Står för nära, pratar för, skrattar för högt åt chefens skämt. Fjäska. Gjorde alltid Josefina när vi jobbade ihop. Det var jättepinsamt.
Men nu är Joni här också.
Det gör hon här också.
Ja, hon vill bli programledare.
Det vet vi.
I Dilemma. Vad säger du, Jossan?
Alltså, jag är mållös.
Svälj karamellen och prata om skägget. Kom igen.
Jo, jag tycker att det blir kompisens fest, naturligtvis. Det är bara, för mig är det självklart. Det här med befordring och jobbet och så vidare, det kan han lösa alla andra dagar i veckan.
Du tänker att Fredrik helt enkelt leker med tanken är befängt?
Ja, men nästan. Lite nästan. Mm. För det är väl inte så att han har svarat ja redan?
Nej, han leker med tanken att gå på 50-årsskivan. Och det luktar ju lite grann i brevet som att han vill gå på 50-årsskivan.
Jo, men han vill för att, som sagt, han vill ha den här tjänsten. Och han kanske gillar chefen också. De kanske har ett bra G. Men han får gå på 51-årskalajset istället.
Henrik, vi säger så säger du.
Först så tänkte jag att det finns ett väldigt enkelt sätt att lösa det här. Och det är ju vilken fest blev du bjuden på först. Det är ju som man brukar göra när det kolliderar. Men sen kom ju det här med resan som har blivit inställd. Och då är det ingen snack. Han ska absolut gå på sin kompisfest där, för det låter som de har en väldigt, väldigt tajt relation. Vad han kan göra är att han kan bjuda iväg en bra present eller en flaska champagne eller någonting till den andra festen, till sin chef. Och tacka för att han fick komma och liksom visa sin uppskattning. Men den behöver han inte gå på.
Jag har ett tips som jag får.
Jag vet inte.
Nej, jag bara tänkte bara addera om jag kan inte bolla den här, vill testa den här idén på er.
Här nu, alltså
om man skickar den här champagnen och så skriver han att det är så här att min bästa kompis 30-årsfest och jag måste gå på den, men jag skulle jättegärna gå på det krocka, och då visar han en fin sida för sin chef och det kanske gör. Och det kanske gör att han blir befordrad.
Han visar att han väljer
han
kompisen.
Han visar att han vänner. Han är lojal. Han visar sin lojalitet.
Och men är chefer så dumma i huvudet?
Ja, det tror jag. Jag tror att man vill ha en lojal medarbetare.
Ja. Okay.
Hur kändes den spontant? Kan ni bolla den?
Win-win tycker jag det är på
den. Du tycker
det
är win-win på den?
Jag tycker inte man ska behöva smöra upp chefen i brygga bara för att han ska gå på sin bästa kompis fest. Det tycker jag är trams.
Spela in en sångvideo till chefen.
Skicka blundbuketter, bla bla bla. Den där buketten kommer hamna i en hög med buketter.
Nej,
ändå.
Men de blir märkta med ett litet nummer. Och sen
det gör det.
Nej, men jag håller med dig, Anders, men jag tycker inte att han ska skriva det, utan jag tycker han bara snyggt ska skicka iväg den här grattis otroligt mycket läst att jag inte kunde närvara. Och sen låter han i så fall att det kommer fram på andra vägar att han var på en fest där han vårdade en nära relation. Så att det inte är han som har påpekat det, då är det ju ännu snyggare.
Okay. Faktiskt, håller med dig.
Nej.
Låt.
Nej.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Anita. Jag jobbar som sekreterare på ett halvstort företag. Nyligen fick jag ett mejl av min chefs fru, frågade om jag sett honom vara otrogen någon gång. Vilket jag har. Flera gånger. Hon skriver att jag inte ska vara orolig för mitt jobb och att hon aldrig kommer att avslöja att det kommer från mig. Hon vill bara veta om hennes man har varit otrogen, helt enkelt. Jag har sett honom gå upp på hotellrum med olika kvinnor flera gånger. En del av mig vill berätta sanningen eftersom jag tycker synd om hans fru, men samtidigt så är det inte min sak att lägga sig i. Och jag är orolig för mitt jobb trots att hans fru lovar att inte berätta vem som har skvallrat. Men borde jag berätta för chefens fru ändå om hans otrohet? Josefin Crafoord, vad säger du?
Nej.
Hon ska inte säga någonting?
Nej, det tycker jag inte. Det här är ett sånt case där det kan bli kajko, helt enkelt.
Men hon måste ju säga någonting.
Nej, det måste hon faktiskt inte. Men,
eller inga kommentarer betyder ju
ja
i alla fall.
Men även ett nej är ju ett
svar. Ja, hon får ju ljuga såklart.
Du menar att hon ska ljuga, Henrik?
Ja.
Nej, jag menar inte det.
Jag menar det.
Du menar att hon ska ljuga?
Ja, absolut.
Inte skulle han.
Och säga att
hur bra då? Ska hon verkligen? Nej, absolut bara... inte. Nej. Det kan jag inte tänka
mig. Jag har inte sett han gå upp på hotellrum på kickoffen.
Det har jag ingen aning om.
Jag vet inte ens vem din man är.
Ja, men alltså. Ja. Nej, men hon får göra det snyggt såklart. Och bara, det var... Vilken märklig fråga. Och det är inte min sak, men jag har inte sett något eller hört något.
Okej. Okay.
Men jag tycker faktiskt det i det här läget. Det tycker jag verkligen. För de är ju inte heller bästis, polare. Och Jag tror att frun inte kommer kunna hålla käften när det väl kommer upp till ytan. Då kommer hon säga att det är den här sekreteraren som har sagt det.
Ja, Anita har ingen koll på vad som hon slänger och sen när hon har fått en flaska vin.
Men sen i och för sig så kanske hon kan skicka någon så här, om ett halvår eller något, kanske kan skicka någon slags anonymt brev eller någonting.
Nej, men jag tycker att den här frun till chefen har ju lagt ett jätteproblem i Anitas knä helt. Alltså varför ska hon sitta i den här sitsen?
Ja, hon är desperat, kan man ju förstå.
Jo, men sekreterant, alltså hon kan väl leta reda på det här på annat sätt än att ge henne. Du ska vara sanningsvittne, du måste berätta om min man bedrar mig. Jag tycker Anita har ingenting med det här att göra. Hon kan bara skriva det. Varför frågar du mig om det här överhuvudtaget? Mm. Det här får du reda ut. Jag vet inte ens vad du
jagar. Jag vet inte ens vad du pratar
jagar.
Om.
Nej.
Hon kan ju vara trevlig, måste hon vara så bitchig.
Jo, men för att varför kommer hon och lägger det här problemet i hennes... Alltså, chef... Som ni säger,
ja, det är dåligt om dem, men hon är ju upprörd, desperat.
Ja, men när chefen säger, hur vet du det här? Hur har du fått reda på det här? Mm. Till slut kommer ju då frugan bli tvungen att säga, jo, men det var faktiskt din sekreterare som sa det här.
Mm. Anita.
Och då är hennes post körd.
Då kan det vara jävligt jobbigt.
Okej, okay, vad säger du, Henrik?
Jag blev förvirrad av ordet sekreterare här. Det har väl inte använts, eller?
Jo.
Jag jobbar som sekreterare på ett halvstort företag.
Okay,
min chef.
Ja, för vad,
det är inte säkert att det är hans sekreterare. Men
jag missade den biten. Nej, för det jag satt och snöade in på var att det läser, hon har sett det i jobbet, har hon sett honom gå upp på hotellrum, så det låter alltså som att hon jobbar på hotell, med andra ord. Kan vi ju tro då. Men jag håller med Jakob där, att det här är ju, Anita har ju hamnat i en jävla rävsax. Och problemet är att oavsett om vad hon än säger, så hon är mellan en sten och en hård plats, som man säger på svenska. Så det handlar ju om att försöka bara buga ur det här. Backa bort så snyggt det går, och säga att som du förstår, jag kan inte. Men grejen är att vad Anita än svarar på det här, så kommer det bli ett indirekt svar. Men det kan hon använda till sin fördel. Som hon säger, som du förstår, jag kan inte vara delaktig i er relation eller lägga mig i den på något sätt.
Det är ert privatliv.
Ja, privatliv. Så vänta, bara ett sånt svar hintar ju åt att det har skett en otrohet.
Exakt,
och det kan räcka.
Det är därför hon ska säga nej. Jag har inte sett eller upplevt
någonting. Nej, fast hon ska inte ljuga.
Jo, självklart ska hon ljuga.
Hur tar man sig ur en sån här grej utan att det blir misstankar mot frun? Alltså att inte frun misstänker någonting. Hon måste ju bestämma, precis som Jossan säger, hon måste ju verkligen stenhårt bestämma sig för att ljuga.
Nej, men hon behöver inte ljuga, för hon har inte sett själva.
Nej, exakt.
Hon har sett honom gå upp på olika hotellrum. Ja. Han kanske spelar sudoku, älskar det, tar upp tjejer och spelar fem i knuff. Hon vet ingenting.
Nej.
Inte vad jag har sett live.
Inte vad jag har sett live. Ska vi lägga till live?
Hon har inte sett det live, hon har sett upptakten till
det. Inte vad jag har sett.
Live.
Nej, live. Nej.
Nej, men det är bra. Och sen skicka ett anonymt brev.
Ett halvår senare.
Efter ett halvår.
Okej.
Ja, varför inte? Vadå? Där berättar hon
undertecknat
sanningen.
Undertecknat
sekretär. Nej, men det blir smutsigt om hon ska ljuga. Alltså. Det kommer bita henne också.
Okej.
Nej, men...
Hon ljuger inte.
Ljug inte, berätta live. Inte hela sanningen helt enkelt.
Ljug först, berätta sanningen ett halvår senare.
Tack så mycket. Hejsan Dilemma-panelen, jag heter Jennifer och jag brukar snickra saker på min fritid. Det är en hobby som jag har haft de senaste åren och jag har byggt allt ifrån pallar till små schackpjäser. När en av mina bästa väninnor väntade barn för ett tag sedan bestämde jag mig för att göra en gunghäst till hennes barn. Jag la ner min själ i gunghästen och jobbade sena kvällar med detaljer och allt möjligt för att få till en fin gunghäst. Det var väldigt mycket arbete. Jag ångrade mig halvvägs in i projektet och lovade mig själv att aldrig ta mig an något liknande igen. Nu väntar en annan av mina bästa väninnor barn. Hon har hintat flera gånger om att hon gärna vill ha en gunghäst i doppresent, precis som vår andra kompis fick. Till slut så berättade jag att jag tänkte köpa något istället. Jag har inte snickrat så mycket på den senaste tiden och jag orkar inte göra en gunghäst till, så enkelt är det. Då blev min väninna stött. Hon verkade ta det väldigt personligt och sen dess har hon fortsatt att lägga kommentarer om hur gärna hon vill ha en gunghäst i present. Jag vet inte vad jag ska göra. Jag har verkligen ingen lust att bygga en gunghäst igen, men jag förstår att hon är avundsjuk på vår andra gemensamma kompis. Borde jag offra mina helger hela vintern och bygga en gunghäst för att min kompis inte ska bli avundsjuk? Jag viftar stöd. Henrik Wexelius, vad säger du?
Ja, men, vilken fruktansvärt egoistisk väninna. Jag blir upprörd bara jag hör det. Men jag tror att det är så enkelt som att berätta för den här väninnan. Ta henne lite åt sig och säga, du allvarligt talat, jag måste förklara att den här gunghästen, jag knäckte mig på den. Jag höll på att gå in i väggen. Det här var ett helvetes projekt. Den kan se fin ut när den står där, men det här är en mardröm för mig som inte jag vill uppleva. Lägg de korten på borden. Om väninnan fortfarande vill ha en gunghäst, då får du ju bryta vänskapen. För det vill man väl inte utsätta en vän för. Nej. Bara för att få en träbit som kan gunga fram och tillbaka.
Men fattar du vad jävla svårt att få till den här manen?
Nej, men förklara till Bali att hon knäckte sig faktiskt.
Vad säger du, Josefin?
Nej, men jag har en liten idé här som såklart beror lite på hur stor åldersskillnad det är mellan de här två barnen. Det första barnet som fick gunghästen och nu den nya kompisens bebis som ska komma. För jag tänker att den här gunghästen med allt jobb som har lagts ner och allting kan gå i arv lite så mellan polarna.
Second hand.
Ja, och det är något fint med det tycker jag. Det är
hon stjäla sin egen gunghäst och ger den.
Ja, men lite, alltså jag menar, ett barn tröttnar ju på gunghästen till slut. Jag bara tänker att det kan bli en sån där klenod som vandrar. Jag har faktiskt ett litet plagg som jag fick av en kompis som jag sen har gett vidare, som hon sen har gett vidare. Och det där plagget liksom, det figurerar i
du kommer få tillbaka det,
kretsen. Jag får tillbaka det när jag får min
lilla tjej.
Ja, det är faktiskt bara en liten skjorta i...
Den har jag nu.
Är det du som har den?
Jag har gått runt hela varvet.
Ja, men den är bara väldigt fin. Men jag tänker det här med gunghästen, den är ju ännu finare. Och den kommer bara bli fin med lite patina.
Men det är förutsättning att den här kompisen vill göra sig av med den.
Ja, det kanske hon inte vill. Men jag tycker att man gott kan faktiskt fråga. Du, den här gunghästen...
Kan vi slita den ur händerna på ditt barn?
Ja, men det kan man.
Vad säger du, Jakob Ökvist?
Ja, men jag måste bara tala i egen erfarenhet. Jag har tre barn, alla är döpta. Alla har fått en gunghäst i doppresent. Svintråkig present. Ja. Alltså ingen av mina barn har någonsin ens kastat ett öga åt de här. För det är en gammal relik från så här 1800-talet när de stod i såna här slott och gungade. Men det är ingen som... Barn bryr sig inte.
Man kommer ingenstans heller.
Det är värdelöst. Det är värdelöst present. Ja. Ni som gav de här... Nej, men på riktigt. Köp en iPad.
Ja, iPad. Det är en myt att unga gillar gunghästar.
Inga barn gillar gunghästar.
Nej, precis. Det
har aldrig hänt.
Men kan det inte bli en tävling mellan väninnorna här också? Att hon känner sig att jag är mindre värd än en annan väninna, min kompis. Att vem av oss är mest viktiga för dig?
Ja, men det är
som Henrik sa, du berättar att det var ett rent helvete att jobba med det där.
Men då kanske någon annan väninna, jaha, så du tyckte inte om att göra det här, den här gunghästen till mitt barn, utan
nej,
du
varför skulle hon det, för det första är inte den väninnan hon säger till.
Nej, men det kanske kommer ut som hon känner.
Otroligt irriterande med en sån här girig typ som ska ha.
Ja, men det är väl lite så, om man är hände så är det den alla ringer när det är något, så kan du bara komma förbi.
Eller gör en liten gunghästmodell som är en decimeter lång och bara, menar du en stor? Jaha.
Det finns 3D-skrivare som kan skriva ut gunghäst i hålplast.
Det bidde ingen gunghäst.
Jag har faktiskt en gammal gunghäst i källaren annars.
Det kan man inte.
Nej, den är kul, för den är så här, den är gjord för länge sedan, så den är helt obarnvänlig. Den är väldigt stor. Så om man sätter en unge på så måste ungen verkligen hålla i sig ordentligt, för den kommer trilla av och göra sig illa. Men den är ganska cool alltså. Med riktig så här tagelman och verkligen så här liten sadel och jättefin. Den kan de få köpa.
Då får du kontakta Jennifer här om en stund, helt enkelt.
Ja, då gör jag det.
Hörde ni, det var allt för idag faktiskt av dilemmarna. Så enkelt är det.
Är slut.
Ja, det är faktiskt det. Och vi har bara en låt kvar. Men
är det Madonna?
Det är inte det, utan det är El Perdón.
Enrique Iglesias.
Skicka in ditt dilemma. Dilemma@mixmegapol.se.
Nick Jam, Enrique Iglesias. Där kom en ratatan från Jakob Ökvist också. Han gör flamenco med höger ben. Svänger sig där upp med. Så ja, tack så mycket. Hörde ni, det går fort när man har roligt. Tiden är klockan snart 11 och det betyder att vi slutar för den här lördagen. Jag säger så mycket som tack så mycket Henrik Fysius, tankeläsare och mentalist.
Tack så mycket.
Tack så mycket Josefin Crafoord, podcaststjärna.
Och programledare.
Och programledare.
Tack Anders.
Mediaikon.
Ja, så kan vi säga.
Galalejon. Och... och
get gay.
Don't get me started. Och Jakob Ökvist, även en radiolegend får man väl säga, och en veteran får man nu säga här också i dilemma som man har.
Ett sant nöje att vara här.
Ni kommer hit imorgon också.
Ja, tack.
Ja, okay. Trevligt. Tack för att du kom hit.
Tack
för idag.
Hej då. Har du det hemma missat någonting eller vill du höra programmet igen, så går du in på mixmegapol.se och så klickar du på dilemma, och sen kan du mejla dina dilemman till dilemma@mixmegapol.se. Imorgon är vi tillbaka med nya härliga kval och problem och bryderier. Bland annat tar vi tag i Tommys dilemma. Hans flickvän, skriver han, vill ge bort huset de bor i på grund av att det spökar där. Vi ser fram emot detta. Vi säger unison till er alla. Ha en bra lördag och hej då!